Palmemordet, polisspåret, del 17, polisman L och Lars L. Fortsättning.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit här. Varför skulle jag göra?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Den här podden görs i samarbete med er som lyssnar, och det gör vi via donationer så ni håller podden igång. Det bästa sättet att donera pengar är Patreon, patreon.com/palmemordet. Det är ett ömsesidigt avtal, det är som Kickstarter, men det är en sida för återkommande innehåll. Så ni väljer en summa, ni donerar per avsnitt. Och gör vi inga avsnitt får vi inga pengar. Men vi har ju lyckats göra avsnitt ganska många veckor i raden. Om du är en 10 dollars patron, så se till att du kollar din e-mail som du har reggat dig på Patreon med. För att jag behöver två av er till avsnitt 200 som kommer att spelas in i oktober. Så se till att ni kollar där. Så att, för jag, ni har en turordningslista vilka som ska vara med i panelavsnitten. Och ja, om ni inte kollar er mail så blir det svårt att få tag i er. Ni kan även lämna mer kontaktuppgifter samtidigt som ni blir 10 dollars patrons. Okej, tillbaka till polisman L och Lars L. Men först ett tack till de fyra experterna som har hjälpt mig med det här. Ni jobbar på så otroligt bra. Jag vet att ni inte vill att jag ska namnge er och ge er cred. Men oj, var ni jobbar. Tack också till de fyra juristerna som hjälpte mig med de här avsnitten. I slutet på förra avsnittet hörde vi polisman Els alibi om vad han gjorde på mordkvällen den 28 februari 1986. I dokumentären Polisspåren del 3 av 3 som ni kan hitta på YouTube, där uttalar sig Hans Ölvebro, spaningsledaren, och han verkar köpa det här alibit, men gjordes en mycket tidigare bedömning av det än så. Väldigt lite detaljer finns tillgängligt om det, men det känns som att polisman Els alibi är accepterat. Då är det för mig märkligt hur man kan peka ut honom som gärningsmannen. Men det är oklart om det är det Lars L gör eller inte, eller om man bara utpekar honom som inblandad. Men det verkar onekligen som att polisman L har varit i Norrtälje under mordkvällen. Nu tänkte jag kort att vi skulle titta på en källa jag använt mig av tidigare som kanske inte är den bästa. Det är KPMLRs vitbok. Och där på sid 92 kan man läsa, nu tar jag dagen innan och morddagen. Dagen före mordet, den 27 februari 1986, går Janne på Caféva, en liten bar på Landsvägsgatan i Göteborg. Där träffar han Lars L, som senare följer med hem till Jannes lägenhet några kvarter därifrån. Lars L kommer från Stockholm och är kulturredaktör för ett stencilerat litet häfte. Lars L beter sig väldigt underligt, han talar vitt och brett. Lars L är vad man kan kalla handelsresande i skumraskaffärer. Det skulle jag vilja veta mer om, men jag tror inte vitboken vet mera heller. Vitboken fortsätter. Bilen han far omkring i är en jättestor sotad Mercedes. Lars L berättar för Janne på kvällen: jag vet en grej som kommer hända snart. Det kommer att skaka hela världen. Jag har fått order att hålla mig borta från Stockholm imorgon. De har sagt till mig att dra. Dagen efter mördas statsminister Olof Palme. På natten mot den 1 mars 1986 lämnar Lars L Göteborg i sin sotade Mercedes. När han kommer till motell utanför Mariestad vid ett tiden på natten ringer han polisen. Och där vet vi att vitboken har fel. Det är nattportieren som ringer polisen från Göteborg. Vitboken fortsätter. Polisen möter Lars L vid motellet Rattugglan. Lars L skaffar sig ett alibi. För säkerhets skull ringer han också till Janne dagen efter. Och säger, citat: kom ihåg att jag var i Göteborg igår och hemma hos dig. Vitboken fortsätter. Lars L. är rädd. I sin kulturtidskrift som kom ut samma dag som Olof Palme mördades publicerade han en historia om hur Sverige genomgått en statskupp under ledning av Olof Palme. Men enligt historien är Palme händerna på reaktionära krafter i statsapparaten där den starka mannen säger: passa dig Lelle Olle så att du inte blir skjuten. Lars L. umgås i högerextremistiska kretsar. Vet han vad som är på gång? Jag undrar vad det är för högerextremistiska kretsar. För det verkar ju finnas ganska lite kopplingar mellan Lars L, polisman L och de faktiskt högerextrema kretsarna i Stockholmspolisen som vi redan har pratat om. För tiden mellan morddagen och när den här mystiska bilresan börjar den 5 mars så har vi bara Lars L's bok som källa för vad som faktiskt händer. Och Lars L låter sin huvudperson i boken, Patrik, som alltså är han själv, reflektera över hur han känner för Palmes mördare. Och så här står det i boken: den mannen ska jag ta. Den busen ska ställas i ansvar för sitt djuriska, omänskliga handlande. Om det så är det sista jag gör här i livet. Den mannen ska jag fälla. Jag ska fånga honom i mina egna händer. Och jag ska ta honom och släpa honom framför Lisbeth. Här Lisbeth, här är odjuret som dödade din älskade Olof. Vill du fråga honom om något? Ja, tänker Patrik Hire. Jag ska ta honom. En gång ska jag ta honom. Han kommer inte undan. Gudarna ska hjälpa mig. Jag kommer aldrig att ge upp. För även om Olof och jag inte riktigt hade samma åsikter. Dock, han var en stor och fin människa. Faktiskt, jag tror att jag älskar honom trots allt. Ingen kunde låta bli att påverkas och fängslas av hans mjuka, övertygande stämma. Det fanns trots allt något stort inom Olof. Och det här är alltså bara några sidor efter att boken har varit full av Palmekritik. Lars L. kommer hem till slut den 1 mars och återförenas med sin fru Saga. Och någonstans där blir boken skriven i jag-form där jag är Saga. Och det är en viktig detalj för att förstå den här ibland ganska svårläsliga boken eftersom den slutar med ett jättekonstigt stycke där de misstänker att jag också är Lars L.s fru Saga. Alf Karlsson från SÄK dyker upp i boken och ställer frågor om Kulturnytt. Där hävdar också Lars L. att historien om Lelle Olle ursprungligen publicerades 1984 i ett provnummer av min tidning. Och han visar då tidningen från 1984 för Alf Karlsson. Lars L. berättar också en episod när han dansade med Ronja på Rövarfiket i Göteborg och hörde någon säga någonting om mordet. Lars L. frågar också Alf Karlsson om polisman L. I princip generellt, och hur får jag kontakt med någon som är försvunnen? Han är sjukskriven, men jag vet att han inte är sjuk. Han är ung och frisk som en nötkärna. Och då tycker Alf Karlsson att men åk till hans hus vid havet, han är nog där. Det vill säga precis det Lars L gjorde, han hittar inte polisman L där. Men Lars L tar säkerhetspolisens råd och funderar på att åka ut till huset vid havet igen. Den 3 mars 1986 jobbar Lars L jättehårt med att göra klart någon annan tidning. Och det verkar som att han ger ut travtidningar och någonting annat på sin redaktion. Det är åtminstone om man ska tro hans egen roman. Den 4 mars 1986, det vill säga 4 dagar efter Palmemordet och en dag innan den mystiska bilresan, så står följande i boken. Och kom ihåg att Lars L. kallar sig själv för Patrik. Patrik vaknar upp ur sin dvala. Det är mycket tidigt på morgonen. Men en tidning som Patrik gjorde för ett par dagar sedan, den är redan tryckt och ligger nu ut över hela landet. Det har Presam skött om. Men det är inte tidningen Patrik har i tankarna när han vaknar. Är du vaken, Saga? Ja, nu är jag vaken. Jag åker ut i havet och letar rätt på Jack. Ja, ge dig iväg så får jag sova. Jag förstår att du är pigg. Du har sovit i snart 2 dygn. Och det har han inte, för han jobbade en massa dagen innan. Så boken motsäger sig själv. Boken fortsätter. Patrik tar med sig några tidningar att visa för Jack, sätter sig i bilen, drar igång dieselmotorn. När motorn gått några minuter och blivit uppvärmd lägger han i en växel. Patrik kör ut mot havet, ut till Jack Smiters hus högt uppe på berget. Och här måste man alltså observera att han har fortfarande inte haft någon kontakt med polisman L på över ett år. Och han provade precis där att åka till huset vid havet. Han hittade inte polisman L. Den här gången kommer det gå lite bättre. Boken fortsätter. Så det här är alltså första gången Lars L och polisman L möts på ett år. 09.00. Den långa svarta Mercedesen rullar in på gården till Jack Smiters stora vackra hus. Det ligger högt uppe på ett berg med utsikt över det vida havet utanför. Patrik slår av motorn, öppnar dörren, går ur bilen och ser sig om. Den knallröda vackra Jaguarbilen är nu framskottad och använd helt nyligen. När Patrik var här för några dagar sedan var den helt igensnöad. Så den gode Jack är tydligen hemma nu, tänker Patrik högt. Men jag får säga åt Jack att röja upp här utanför huset. Fy tusan, så här ser det ut. Som en annan soptipp, lump och bråte, trasiga slängda grejer och bråtar med gammalt virke. Patrik tar sig inte helt riskfritt upp till verandan och husets ingång. För den är inte färdig. Allt verkar halvfärdigt och hastigt avslitat. Patrik får balansera på en bräda för att komma upp på verandan. Han kliver över en massa bråte och skräp uppe på verandan. Går fram till dörren, knackar. Dörren öppnas av en skäggig, ovårdad luffare. Iklädd endast ett par smutsiga kalsonger. Mannen som öppnar för Patrik, kriminalintendent vid Stockholmspolisens kulinariska rotel. Den 36 år gamla Jack Smiter. Men tjänare Patrik, är det du? Kom in. Vad fan har du haft för, Jack? Jag har sökt dig över ett år. Varför ringer du inte mig som jag bad om? Helvete, vad du går på, Patrik. Kom in så får du en sup. Vi sitter här, några vänner. Patrik går in i huset, ser sig om i köket. Det ser grisigt och söligt ut. Och han hajar till. Vid köksbordet sitter det två sluskar. Det är första gången som Patrik är inne i Jacks hus. Det hus som Jack har talat så mycket om. Det vackra, nybyggda huset på ett berg vid havet. Verkar mera som en knarkarkvart om tillhåll för rövare. Det ser inte alls ut som en bostad för en intendent vid polisen, tänker Patrik. Jack ser rusk ut, ovårdad, sliten och förstörd. Jack är helt naken, frånsett de smutsiga små kalsongerna. Jack ser ut som en vålnad av sitt förra jag, mörk och dyster i ansiktet. Och vilka otrevliga typer det sitter vid köksbordet. Patrik grips av en helig ilska. Han börjar demonstrativt röja upp i köket så att det ska bli möjligt för en civiliserad människa att vistas där. Alltså han passivt, aggressivt städar i köket. Boken fortsätter. Vad ända in i helvete håller du på med, Jack? Jag har ringt till polisen i det oändliga och sökt dig. Ingen vet var du är. Och han fortsätter. Åh, vad fy fan vad här ser ut. Jag trodde att du var en fin intendent vid polisen, Jack. Men det här verkar mer som ett rövarnäste. Fan vad du bråkar, Patrik. Och tala inte om polisen med mig. Poliser är ett jävla skit, Patrik. Men kom in. Vi har lite sprit kvar. Och man ska notera här då att klockan är 9 på morgonen. Mitt i veckan. Boken fortsätter. Finns det några glas som är rena då, Jack? Diskbänken ser ut som en svinstia. Sätt dig här, Patrik. Så får jag höra vad du håller på med. Patrik går fram till bordet, drar ut en stol och sätter sig bredvid Jack. Jag har börjat med tidningarna igen och det verkar gå bra. Blir det pengar då? Ja, går det som jag tror så har jag väl några miljoner i fickan snart. Här måste jag bryta och fundera över hur en liten tidning som Kulturnytt skulle kunna generera miljoner. Så det måste ju finnas andra tidningar, men vi har inte lyckats ta reda på vilka de är. Så att antingen är det här Lars Ells fantasier eller så gav han ut många andra tidningar och det gick mycket bättre. Boken fortsätter. Det gillar jag, Patrik. Då reser vi ut i världen och lever. Här kommer alltså förslaget helt från ingenstans. Vi ska resa ut i världen och leva. Men Lars L svarar, alltså Patrik, det blir väl svårt, jag måste ju göra tidningarna. Men det får du anställa folk till. Ja, vi får väl se. Är det din svarta långmärsa, Patrik? Ja, kom så går vi ut och tittar på den. Jag ska bara slänga på mig lite kläder, pustar Jack. Han försvinner in i det inre av huset. Patrik går i förväg ut och kastar ett öga på Jacks knallröda Jaguar. Den ser förfärlig ut, risig och rostig och allt hänger fast med ståltråd och snören. Den exklusiva lyxvagnens inredning ser ut som ett rövarnäste. Det liknar mer en knarkakvart än en lyxbilsinredning, tänker Patrik. Den gode polisintendenten Jack Smiter är allt en riktig slarver, fortsätter han sin tankegång. Nu kommer Jack stönande och pustande med sin tjocka kropp ner för sluttningen mot de båda bilarna. Och polisman L framställs i boken alltid som tjock och fet och dum, medan Patrik är väldigt handlingskraftig och lång och ståtlig. Konversationen fortsätter i boken. Vad gillar du min jagga, Patrik? Är den inte fin? Fin, den där jävla rishögen. Rullar den? Fan, Patrik, se inte till det yttre. Nej, det gör jag inte heller. Inuti, om det du menar, ser ut som ett rövarnäste. Skulle nästan säga en kvart. Alltså knarka kvart. Det är motorn jag menar, Patrik. Kom så får du se. Och sen håller de på att prata bilar och det visar sig att bilen är jättebra och kostar massor med pengar. Så att här är liksom de här männen, Lars L och polisman L. Var får de alla pengar ifrån? Det kan man ju verkligen fundera över. Men frågan besvaras lite senare när polisman L säger: pengar är inga problem längre för mig, Patrik. Jag har hittat en rik amerikanska. Ja, det låter ju trevligt. Är hon snygg också? Nej, det kan jag inte påstå. Men hon har pengar. Men du känner inte som polis då, min gode intendent? Snacka inte om poliser. De är ett jävla pack hela bunten. Ja, så du är ett pack? Ja, det rimmar ju på Jack. Försök inte vara rolig. Du vet vad jag menar. Jag är inte polis längre. Har du slutat? Polisman L svarar: nej, jag har sjukskrivit mig. Jag får full sjuklön och gör vad som faller mig in. Men då har du väl ingen glädje av ditt nya jobb på roten. Berit, din vackra chef, frågade efter dig förresten. Hon vill att du ska ringa. Jag har annat att göra än att ringa polisen. Vadå? Polisman L svarar: jag har stora projekt på gång. Pengar är det viktigaste i livet, Patrik. Med pengar får du allt. Och det vill du ha. Vill du ha allt, menar jag. Jag ska bli miljonär snabbt. Sen ska jag ut och göra världen, Patrik. Och jobbet som kriminalintendent har jag kvar. Med hela köret. Lägg, polisbade, kontokort. Och så har jag full sjuklön. Jag har det bra nu. Lars L i form av Patrik svarar: ja, det låter som den här jaggan, Jack. Den sticker väl ifrån karossen när du är i hjärnet. Och det kan du lita på. Mig kör ingen om. Och sen pratar de lite bilar igen. Och de blir övertygade. De övertygar väldigt snabbt varandra att de ska åka ut, lämna Sverige, bara ta Mersan och åka till Venedig. Så det är planen nu. Lars L får ringa till sin redaktion och säga åt dem att sköta allt jobb. Och så ska bara de här två vännerna, som alltså inte träffas på ett år, ta Mersan, åka genom hela Europa och... oklart vad de ska göra. Dricka väldigt mycket sprit i planen också, för det kommer att synas snart. Och medan polisman L gör någonting lite oklart vad, förmodligen packar han och så slänger han ut rövarna ur sitt hus, så är Lars L ute och kör bil lite grann, stannar i någon krog, tar en kaffefrukost och ringer upp polisman Ls chef Berit. Han raggar ganska hårt på Berit. Han berättar också för Berit vad han observerat, att vara rövare i Jacks hus, men att Jack faktiskt är i huset. I det här samtalet avslöjar Berit att hon inte hade planerat att göra polisman L till kriminalintendent vid kulinariska roten då, som är hans konstiga tjänst i boken. Men man får anta att det refererar till hans verkliga tjänst då. Det är inte hennes idé, utan den idén har kommit från gubben Adam, och det är alltså rikspolischefen och måste således avse Holger Romander, som var rikspolischef fram till 1987. Samma Holger Romander som gav ut memoarer 2018. Han var 97 år gammal 2018. Memoarerna heter Så vitt jag minns, och där pratar han en hel del om Palmemordet. Han berättar att han precis skulle gå i pension, men han uppmanades av regeringen att fortsätta på grund av Palmemordet. Han säger den också att han beordrades att stå till tjänst med 300 poliser i Palmeutredningen och jaga PKK. Men i boken är han alltså gubben Adam. Och Berit berättade i boken om ett möte mellan justitieministern och gubben Adam där en polis hade glömt sin Walter-pistol på bordet i gubben Adams rökhörna. Och då ville justitieministern röka så att de trodde att pistolen var en tändare. Och när han försökte tända sin cigarett så sköt han rakt upp i taket. Jag vet inte varför den här historien är med i boken, men det händer i alla fall. Samtalet fortsätter och Berit ger Lars L uppdraget att åka iväg och ha trevligt med polisman L. Och nästa dag, onsdagen den 5 mars 1986, klockan 15:15, så åker polisman L och Lars L iväg i den svarta Mercan. Planen enligt Lars L's bok är alltså åka till Venedig, men det ska gå via Bornholm. En liten sväng till Bornholm och sen till Köpenhamn och sen till Paris och sen till Venedig. Och nu börjar hända väldigt konstiga saker. Lars Borgnäs berättar i en iskall vind. Tillsammans reste alltså båda männen några dagar efter mordet med bil söderut. Den resan kom att bli uppmärksammad i pressen på grund av de märkliga turer den kom att ta. Nära Norrköping betedde sig nämligen de två männen så besynnerligt att de blev gripna av polisen och förda till stadens polishus där de hölls kvar några timmar. Men vad gjorde då polisman L och Lars L i Norrköping? Och här har vi återigen polisman L som berättar direkt om det i sin JO-anmälan. Och polisman L har en läggning att kalla sig själv för undertecknad. Så här säger han. Undertecknad har vid polisen i Norrköping blivit förd till polisstationen där städes utan att anledning härför meddelats. Vid det aktuella tillfället så färdades undertecknad tillsammans med Lars L i en personbil då bilen stoppas av en polisbil från Norrköping. Polisbilen påkallar uppmärksamheten genom att utryckningsljusen tänds varvid Lars L kör in till kanten av vägbanan och stannar. Därefter visar föraren körkortet till polismannen. Undertecknad satt i bilens baksäte när en polisman kommer fram och ber undertecknad legitimera sig. Då frågar undertecknad om anledningen till detta samt om det föreligger någon misstanke om brott mot undertecknad. Polismannen i fråga lämnar bilen vart efter det kommer ytterligare en polisbil till platsen. Denna polisman iförd overall kör en så kallad hundbil, en kombibil med nät och hundburar. Han är rödhårig, han uppträder väldigt illa och skriker att det behövs ingen speciell anledning för att polisen kan begära legitimation. Undertecknad blir illa berörd av hans uppträdande. Ingen av de andra poliserna uppträder oartigt. Till sist så tar undertecknad fram körkortet och meddelar samtidigt att undertecknad är polis från Stockholm. Vid kontroll av körkortet i en av polisens tjänstebilar framkommer att undertecknad får följa med till polisstationen i Norrköping på order av Krim och detsamma gäller Lars L. Inne på polisstationen lämnas ingen förklaring till ingripandet. Ett så kallat arrestantblad ifylls där undertecknad får lämna uppgifter om bostadsadress samt personuppgifter. Ingen delgivning om misstanke ges för något brott. Inget förhör hålls. Inne på polisstationen blir undertecknad illa bemött av ett yttre befäl som högljutt inför ett stort antal kollegor förklarar att polisen har rätt att ingripa och föra folk till polisstationen utan att lämna någon anledning till åtgärden. Undertecknad förklarar att det för ett gripande vid misstanke om brott måste föreligga skälig misstanke innan frihetsberövande åtgärder i allmänhet vidtas. Detta har det yttre befälet ingen förståelse för, varför undertecknad finner det meningslöst att argumentera vidare. Ingen förklaring lämnas till ingripandet, ej heller någon ursäkt till nästan 2 timmars dröjsmål. Enda anledningen undertecknad kan hitta till det långa dröjsmålet, det är dels att bilen genomsöktes utan att misstanke om brott förelåg. Ett klart övergrepp. Den andra anledningen var att man kontrollerade ifall undertecknad var polis. Undertecknad anhåller att det hos polismästaren i Norrköping utreds närmare om det tillhör rutinerna inom distriktet att hantera människors personliga integritet och rätt att utan anledning stoppas och kontrolleras på detta kränkande sätt. Undertecknad anhåller också polismästaren i distriktet snarast informera personalen om uppträdande samt etik vid trafikkontroller och speciellt den rödhåriga hundföraren. Det tog också vara på sin plats att den interna utbildningen inom distriktet förbättras avseende vad som gäller kraven av misstanke för gripande och grunderna för att någon anses skäligen misstänkt. Det yttre befälet visade klara tecken på bristande omdöme, vilket ej är bra eftersom ett befäl anger andan hos underställd personal. Det här klagomålet är handskrivet, så det är ibland svårt att läsa. Polisman L fortsätter. Undertecknad nöjer sig med en skriftlig ursäkt om polismästaren finner att det finns skäl att antaga att personalen brustit omdöme och vidtagit felaktiga åtgärder vid ingripandet. Men det hör ju till saken här då att polisman L sa ingenting om vad de faktiskt hade gjort som väckte polisens uppmärksamhet. Man får nästan intrycket av att det här var en rutintrafikkontroll, men det har hänt en hel del här som har gjort polisen uppmärksam. Och spetsa öronen nu, för jag förstår inte vad polisman L och Lars L håller på med. Och jag vill gärna höra era gissningar på Palmemordets Facebook. Och det här blir uppmärksammat av Säkerhetspolisen. Och det här är alltså från PGNS rapport i april. Och PGNS säger... 1986-03-06 fick jag besked från polisen i Norrköping, säkerhetsavdelningens sektion där städes, och från polisen i Simrishamn. Det är nästa episod på resan. Beskedet visade sammantaget följande. 1986-03-05 omkring klockan 17.00. En person, nedan kallad X, kontaktade 1986-03-06 säkerhetssektionen i Norrköping och uppgav följande. X är alltså ett vittne. X hade vid rubricerad tidpunkt kört sin bil med tillkopplad släpvagn på vägen mellan Björkvik via Viro till E4. När X befann sig cirka en kilometer från E4 blev han stoppad av en man som stod mitt i vägen och gjorde stopptecken på samma sätt som när en polis stoppar en bilist. Intill mannen stod en lång svart Mercedes med mörka rutor som var omöjlig att se igenom. X stannade och framkommer en man som säger sig vara från Säkerhetspolisen i Stockholm som var ute på spaning och som hade fått fel på bilen. Mannen ville ha hjälp med bilen. X frågade efter legitimation, varvid mannen svarade att den hade han i sin jacka i bilen, och med detta fick det bero. X kopplade loss släpvagnen, vände bilen och skjutsade mannen som hade stoppat honom till en gård. Parentes, namnet utlämnat här, slut parentes. På vägen fram till gården hade mannen sagt att, citat, de var på väg söderut och jagar. Det här kommer snart att bli uppklarat. Du vet väl om mordet på Olof Palme, slut citat. Vidare hade mannen sagt till X att han inte skulle säga något om detta och att X fick lova att vara absolut tyst. När de kommer fram till gården går båda in i huset och den okände bad att förlåna telefonen för att ringa. X hade sagt till mannen att det vore väl lämpligt att ringa till polisen i Norrköping för att få hjälp, vilket mannen sa sig skola göra. X blev stående i tamburen men hörde hur den okände pratade väldigt kryptiskt med kodord och sifferkombinationer, varvid X undrade om han verkligen hade slagit något telefonnummer. När X uppfattade att mannen fått kontakt gick han ut. Samtidigt kommer den förlängda Mercedesen körande upp på gårdsplanen och föraren, den andra mannen som blev kvar på stoppplatsen, öppnade motorhuven. X gick fram och undrade om felet var lagat. Mannen uppger att det var fel på gasreglaget så han visste vad felet låg i. I och med detta lämnade X platsen och begav sig hem. Den här mannen X har alltså blivit stoppad av någon, av polisman L och Lars L. Han har fått reda på att de är säkerhetspolisen och att de jagar någonting som har med Palmemordet att göra. Och sen går alltså den här mannen som jag uppfattar som Lars L in och låtsas pratar i telefonen med kodord och sifferkombinationer. Och de är på den här gården, men det finns ett vittne till. Så PGNS fortsätter. 1986-03-05 klockan 18.12. En kvinna, nedan kallad Y, tog kontakt med polisen i Norrköping och uppgav vid senare samma dag hållet telefonförhör följande. Hon hade omkring klockan 17.00 fått besök av två män som hon tyckte uppträdde på ett konstigt sätt. Hon är alltså på den här gården. Kvinnan fortsätter. Den ena av dem visar upp sitt körkort och uppgav vidare att han var polis. Y uppfattade från koll på körkortet att mannen heter Lars L. och att han var född 1930. Han bad att få låna Ys telefon när problem uppstått med fordonet som de färdades i. Han berättade vidare att han var verksam som kriminalpolis som utredare vid fordonsroten i Stockholm. Mannen gav ett mycket nervöst och förvirrat intryck. Mannen ringde så ett flertal telefonsamtal. Y kan ej uppge huruvida dessa var riks- eller lokalsamtal. Ys dotter hörde dock att samtalen gällde pengar och att djurnamn nämndes. Han hade vidare uppgivit för Y att allt var, citat, kaotiskt i landet efter mordet på Palme. Alla 40 000 poliser jagade belöningen, slut citat. Mannen omtalade att han och hans kamrat, kallad polisman Els förnamn, var ute på ett hemligt spaningsuppdrag och att Y inte på några villkor fick ta kontakt med polisen. Detta för att hans chef inte skulle få vetskap om var de vistades. Det skulle då kunna komma att försvåra mordutredningen, Palmemordet. Han ville vidare kolla dagstidningen och bad att få riva ut det som stod om Palmemordet. Y uppger att mannen först talat om att han var kriminalreporter men sedan ändrat sig till att han var kriminalpolis. Den andra mannen, alltså polisman L, var mörk och cirka 180-185 cm lång och talade god svenska, men han hade en brytning. Hon trodde han var av utländsk härkomst. Den andra mannen var lugnare. Han bad att få låna en svets för att reparera bilen med. Han fick låna svets men kunde inte laga bilen med denna utan ville istället ha ståltråd, vilket han också fick. Mannen var sedan inne och tvättade av sig. Y tyckte männen verkade mystiska beroende på det nervösa uppträdandet samt att Lars L hela tiden kom med motsägelsefulla uttalanden och påståenden. Ena gången var han kriminalreporter, andra gången var han polis. Vid ett annat tillfälle hade han påstått att mannen som lagade bilen var en kollega till honom. Y fick ej klart för sig om Lars L menade att bilreparatören var polis eller kriminalreporter. Männen hade till Y uppgett att de var på väg söderut. Men det här kvinnliga vittnet på gården tycker alltså att det är så konstigt att hon ringer till Norrköpingspolisen. Och det är därför Lars L och polisman L blir stoppade. PGNS fortsätter i sin rapport. 1986-03-05 omkring klockan 18.30. Mot bakgrund av de av Y lämnade uppgifterna stoppades den av Lars L förda Mercedesbilen för kontroll på E4 i närheten av Sundbyhov inom Norrköpings polisdistrikt. De ingripande polismännen kunde konstatera att bilens rutor var mörkt glas, vilket omöjliggjorde insyn i bilen. Bilen fördes av Lars L som efter en viss diskussion visade sitt körkort. Polismannen hade uppgift om att ytterligare en person skulle ha varit med vid besöket hos Y och efterhörde därför passageraren. Lars L uppgav då att polismännen skulle akta sig för att kontrollera passageraren, för om de gjorde det så kunde de råka illa ut. När polismännen bad polisman L om identitetsuppgifter så vägrade han att visa legitimation. Lars L uppgav att passageraren skulle vara kriminalpolis från Stockholm. Polisman L vägrade fortfarande att visa någon identitetshandling, men efter en stunds diskussion visade han ett körkort och sa att han inte hade sin polislegitimation med sig. Sedan polismännen avrapporterat dessa sakförhållanden beslutades det att polisman L och Lars L skulle medtagas till polisstationen för identitetskontroll. Med Lars Ls medgivande genomgicks fordonet där av ett par polismän som ett led i identitetskontrollen. Man kunde därvid bland annat konstatera att i fordonets bagageutrymme fanns en batong och en stoppspade avsedd att brukas av polis vid trafikkontroller. Det verkställdes identitetskontroll av polisman L genom kontakter med kriminalpolisen i Stockholm. Polisman L uppgav i samband därmed att de båda var på väg till Lars L's sommarstuga i Blekinge för att fiska. Polisman L begärde innan han lämnade polisstationen att få sammanträffa med vakthavande befäl. Han krävde där att alla papper om vad som hade hänt skulle förstöras, men fick förklaringen av vakthavande befäl att polisman L borde veta att det här inte var möjligt. PG Ness tycker att det här är så konstigt att han känner sig tvungen att lägga till följande. Anmärkning. Det ankommer må hända på Norrköpingspolisen att närmare yttra sig om detta ingripande. Det under 1-3 ovan angivna omständigheterna motiverar dock enligt min mening klart behovet av att närmare kontrollera identiteterna. Det torde vara närmast omöjligt att tro att en polisman kan bete sig på sätt polisman L gjort vid tillfället. Henning Sjöström då, som är polisman Ls advokat, är också upprörd. Polisman L har ej blivit delgiven några anmälningar eller innehållet i dessa. Den kontroll som vidtagits av polisman L av Norrköpingspolisen har redogjort för på annan plats. Därutöver bör tilläggas beträffande polisman Ls begäran hos vakthavande befäl angående redovisning av skälen för medtagandet till polisstationen. På vilka grunder har man gjort detta? Eftersom ingen misstänkt delgavs eller något förhör hölls. Det enda polisman L begärde var att det arrestantblad som ifyllt skulle förstöras, då det ej fanns någon rimlig anledning till varför polisman L skulle registreras. Dessutom bör det poängteras att polisman L visade ett svenskt körkort, varför detta borde ha räckt som legitimation eller identifiering. Något sakskäl för omhändertagandet fanns inte. Inget skäl anfördes som vad kontrollen avsåg. Det kan inte haft något intresse i frågan att utröna om polisman 11 polis eller ej. I alla fall så håller man inte människa flera timmar av den anledningen på en polisstation. Angående vart polisman 11 var på väg. Vart polisman 11 åker som privatperson är inte polisens angelägenhet, säger alltså Henning Sjöström. Och någonting har ju hänt här i Norrköping. Det har varit någon form av problem med bilen. Polisman L och framförallt Lars L har betett sig jättemärkligt. Vad är det de sysslar med? Och förhoppningsvis i nästa avsnitt ska vi få lite mer klarhet i det när vi tittar på vad Lars L har skrivit om Norrköpingsincidenten i sin roman. Och här kommer vi återigen att se prov på hur romanen i de här punkterna, det som faktiskt går att kontrollera med polisrapporten och så vidare, faktiskt verkar hålla sig till sanningen för det mesta. Palmemordet finns på Facebook, gå gärna in och likea där och berätta vad ni tycker om polisman Els och Lars Els äventyr. Jag heter Dan Hörning och är den enda som heter så, så ni kan söka mig på Twitter och Instagram. Följ mig gärna på Instagram. Kan ni följa alla mina 9 poddar. De aktiva poddarna när jag spelar in det här är Seriemördarpodden, Seriemördarpodden Premium på podmi.com, Massmördarpodden också på podmi.com, Dan Hörnings fantasyserie Mörkret också på podmi.com. Där läser jag in mina egna romaner. Den här podden, Mördarpodden, som jag gör tillsammans med Josefin Molén, som handlar om mord som inte är seriemord eller massmord. Men jag poddar inte bara om mord utan även om Sagan om Isfolket i Sagan om Isfolket-podden med Anna Erlandsson, och Hard Nerd Café där vi håller på att göra en Harry Potter-serie just nu då, också med Anna Erlandsson, Hard Nerd Café med E. Och min sista engelskspråkiga podd, Fan of History, där jag och Bernie Maupolsky på engelska skildrar hela världshistorien med början år 1000 för Kristus. Vi håller precis just nu på att jobba på 670-talet för Kristus, och det här har vi gjort sedan 2014. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner på den här podden. Om ni lyssnar på en Apple-plattform så gå gärna in på iTunes och lämna kommentarer där. Jag kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner i podden, och anledningen till att jag ber er om det är att dels vill jag ha er feedback på ett strukturerat sätt, men Det gör också podden synlig för andra. Om du är i ett annat land än Sverige så kan jag inte se när du skriver iTunes-recensioner. Så tar jag ett screenshot och skicka till mig. Jag tänkte slå ett extra slag här för Massmördarpodden. Den ligger alltså på podme.com och är en betalpodd. Kostar 19 kronor per månad. Just nu får man tillgång till 51 avsnitt om massmördare. Om ni har lyssnat på Seriemördarpodden, som är min överlägset största podd, så vet ni ungefär hur de avsnitten fungerar. Jag berättar om ett fall, och i Massmördarpodden är det massmord. Vi har gjort många olika fall, men vi har till exempel tagit upp den japanska sekten Om Shinrikyo, som försökte gasa hela Tokyo med nervgas. Vi har också tagit upp skolskjutningen i Sandy Hook. Och just nu, det aktuella avsnittet är USA:s största massmord utfört av en enda person. Mordbranden på Happy Land Social Club. Och det var inget lyckligt ställe efter den mordbranden, kan jag berätta. Så gå in på podme.com, sök på Massmördarpodden och lyssna hemskt gärna på den. Jag är tillbaka nästa vecka med ännu mer om polisman L och Lars L. Jag nämnde ju tidigare att det här kan bli lika många avsnitt som polisman A. För till skillnad från många av de andra polismännen så har vi här massor av källor. Men jag tror inte att det blir riktigt lika många avsnitt som polisman A. Tack till Tobias för allt han gör för den här podden. Tack till Lukas för musiken som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska